Vad härligt att få dela gemenskapen med er här i Fiskebäckskyrkan. Det kändes väldigt roligt att få vara med här igår. Jag gläder mig åt att få fira gudstjänst tillsammans med er. Temat för den här predikan är: finns det mening med livet? Och vi ska läsa en mycket välkänd och viktig text från Nya Testamentet. Inledningen till Johannes evangeliet, de fem första verserna. Och i tillägg ska vi läsa ytterligare två verser från det första kapitlet som kopplar tillbaka just till den här inledningen. Så Johannes evangeliets första kapitel, vers 1-5. Och så ska vi läsa vers 14 och vers 18 som hör ihop med inledningen. I begynnelsen fanns ordet. Ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och ordet blev människa och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Herre, vi tackar dig för ditt ord och vi ber dig nu att du ska hjälpa oss att ta emot ditt ord i våra liv. Amen. Finns det mening med vårt liv? Låt mig skriva om frågan lite. Formulera, vi börjar en lite annan ände. Om man byter ett ord, finns det mening med livet? Och istället frågar så här, för det är lite enklare. Finns det mening i livet? Jag kan börja med den frågan. Finns det mening i livet? Och då tror jag, hoppas jag, att allihopa här kan säga yes, det är klart det finns mening i mitt liv. Det är ju fantastiskt att få vara människa. Och det finns ju så många härliga saker som man finner djupt meningsfulla, som man finner glädje i, som man ser fram emot, som man hoppas på. Vi tänker på vänner. Tänker på samlas runt ett middagsbord med nära vänner där man känner den här öppenheten, gemenskapen och samhörigheten. Och tänk på resor, nya erfarenheter, vackra vyer. Tänk att gå ut med båten en tidig morgon eller cykla längs havet. Vandra upp i fjällen. Tänk att lyfta upp ett litet barn. Hålla det i famnen. Tänk på musiken, litteraturen. Det finns ju så många saker som vi måste säga, det här är ju mening. Det är hur meningsfullt som helst. Jag glädjer mig över det. Så det är klart det finns mening i livet. Man kan ju också säga att också i mötet med sånt som är tragiskt och kaotiskt och mörkt så kan man ju finna en mening i att kämpa mot det onda. Det är ju djupt meningsfullt att gå emot orättvisor och lidande, att kunna lyfta en människa ur misär. Att sätta gränser för det som är ont och förstör. Ja, det är klart att det finns mening i allt det där. Så. Kan vi börja där. Det finns mening i livet. Det finns mening i livet. Men nu var ju rubriken någonting lite annorlunda. Finns det mening med livet? Alltså med livet som sådant. Finns det en mening med att jag existerar? Finns det en mening med det här jordklotets existens? Finns det en mening med hela universum? Ja, det är liksom en lite större fråga. Finns det en mening med att man finns? I morse så stod jag i en busskur inne i centrala Göteborg. Och där var en stor reklamaffisch. Och det var en bild av en rykande kopp. Och så stod det: vad går du upp för? Löfbergs lila. Det där tillhör väl mening i livet. Och som en idog kaffedrickare så kan jag säga, ja, det där jag kan liksom förstå poängen med en kopp kaffe på morgonen. Men Löfbergs lila är knappast svaret på frågan om meningen med livet. Eller hur? Här rör vi oss på ett annat plan. Det är ju den här sortens frågor som vi är nästan har tappat bort i vår kultur. Vi blir analfabeter. Jag läste en intervju i veckan med en psykolog som sa så här, och jag citerar: det är en utmaning för en del sekulära människor att de inte riktigt har några mål med sina liv. Jag har träffat en rad patienter där jag frågat, vad vill du med ditt liv? Och hört samma svar så många gånger. Det har jag aldrig tänkt på. Vad vill du med ditt liv? Det har jag aldrig tänkt på. Och så fortsätter psykologen. Man lever sitt liv utifrån korta belöningar. Som till exempel vart man ska åka på semester. Man lever sitt liv utifrån det där som är mening i livet. De där olika momenten som i sig är meningsfulla. Men man har aldrig ställt den här stora frågan. Vad är meningen med alltihopa? Vad vill jag med mitt liv? Varför finns jag till? Det är den här frågan som vi ska tala om idag. Meningen med livet. Den sekulära kulturen och de som har liksom faktiskt tänkt på den här frågan. Då är man en sekulär person, då har man ju räknat bort Gud. Och då blir ju svaret att okej, den här existensen som jag nu råkar vara en del av, det finns ju ingen mening med det. En känd kosmolog som heter Carl Sagan, kosmolog, astronom, mycket framgångsrik, populärvetenskaplig författare. Han skrev en bok som heter Kosmos, som blev sen en filmserie som heter Kosmos och väckte stor uppmärksamhet på 1990-talet. Han började den boken och den filmserien med att säga så här: the cosmos is all that is or ever was or ever will be. Kosmos är det enda som finns och det enda som har funnits och det enda som kommer att finnas. Det här materiella universumet är det enda som existerar. Problemet med det är ju att kosmos vill ingenting. Kosmos har ingen intention. Kosmos kan inte formulera en mening. Det bara är. Det gör att det finns i så fall inget svar på frågan, vad är meningen med livet? Om kosmos är det enda som existerar, då finns det ingen mening med vår existens. Johannes, och den texten som vi precis har läst, ger oss ett helt annat svar. Ett fantastiskt svar. Och säger, det är inte kosmos som alltid har funnits. Det är inte kosmos som är det enda som finns. Det är inte kosmos som är det avgörande. Nej, det är någonting annat som alltid har existerat. Och det är ordet. På grekiska, logos. Det är ordet som alltid har funnits. Och utifrån det så kommer Johannes att tala om meningen med vår existens. Varför i all sin dag använder Johannes ett sånt här konstigt uttryck? Om du har läst Johannes evangeliet, och jag utgår från att många av er har läst Johannes evangeliet, så noterar man ju att han börjar med att tala om ordet och ger det en enorm betydelse. Sen återkommer till det någon annanstans i hela evangeliet. Det finns många olika beteckningar på Jesus. Han är sonen, Guds son. Han är Israels messias. Men beteckningen ordet återkommer inte. Ändå är det som Johannes har som introduktion. Det verkar väldigt viktigt för honom. Vad står det här för? Det var ett begrepp som var ganska allmänt använt i den omgivande kulturerna. Det fanns en bred filosofisk strömning. Stoikerna, de hade en förkärlek för det här begreppet, ordet, logos. För dem så var ordet en princip. De såg att det här universumet verkar vara ordnat. Det finns struktur och mönster. Det tyder på att kosmos är inte det enda som finns. Utan bortom kosmos finns det en princip som styr kosmos. Men för stoikerna var det en opersonlig princip. Ungefär som, kommer ni ihåg från skolan. Om man hade järnfilspån på ett papper så, och så tog man en magnet under pappret, så blev det ju ett mönster i järnfilspånet utifrån magneten. Och för stoikerna så var logos som en magnet, en opersonlig kraft som skapade ett mönster i det här livet. Men det är inte så Johannes använder det. Han tar det ordet som i den omgivande kulturen står för att det finns ett mönster, men man tolkar det som att det är orsakat av något en opersonlig andlig kraft. Han tar det ordet, men han använder det utifrån sin judiska bakgrund. Där ordet, om man läser Gamla testamentet, det är ett uttryck för en personlig Gud som talar. En Gud som har intention. Igen och igen och igen i Gamla testamentet så står det: och Herren talade. Herrens ord kom till. Herrens ord. Herrens ord. Tänk dig att du går i skogen. Du går ensam, vandrar genom skogen. Och du hör ju olika ljud. Du hör fåglar som kvittrar. Flugor som surrar. Du hör ljudet från grenar som knäcks under dina skor. Eller ett mjukt ljud av mossan. Så det är olika ljud som når dig. Men du vet omedelbart skillnaden mellan alla de olika ljuden och om du plötsligt hör ett ord. Stopp! Eller hej! Stanna! Det är helt annat. Det är ju ljudvågor precis som allt andra. Ljudvågor som når ditt öra. Men du vet ju precis i det ögonblicket, det är en person. Jag är inte ens, det är någon till här. Det kan ju vara hotfullt, någon som vill mig illa. Eller i bästa fall, någon som vill dig väl. Du är kanske på väg till ett kärleksmöte i skogen, eller hur? Men du vet omedelbart skillnaden på det ljudet. När det är ett ord. Och det som bara är de opersonliga ljuden som skapas i kosmos. Det är det här Johannes säger. Det finns ett ord. Det betyder att det finns en person. Det betyder att det finns en intelligens. Den som ropar på det har ju en intention. Vill någonting. Kom. Johannes säger att hela den här existensen som vi är en del av har sitt ursprung hos en person, i ett ord, i en intelligens med någon som vill någonting och som kallar oss till sig själv. Johannes säger, eller låt mig lyfta fram tre av de saker som Johannes säger om ordet. Han säger att ordet är det ursprungliga. I begynnelsen fanns ordet. Och här betyder begynnelsen inte vid startpunkten. Utan det betyder från början. I betydelsen ursprungligen. Ordet är det eviga. I begynnelsen fanns ordet. Ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Sen kommer startpunkten för vårt universum. Genom det ordet har allt blivit till som är till. Och utan det ordet har ingenting blivit till av det som finns till. Så det finns en startpunkt för vårt universum. Vårt kosmos har blivit till. Ni som var med här igår vet att vi pratade om det. Att det är ett väldigt intressant argument för Gud. Att vetenskapen talar ju om detta idag. Att detta kosmos är inte evigt. Detta kosmos är inte det ursprungliga. Detta kosmos har blivit till. Det har blivit till därför att det finns något annat som är evigt. Nämligen ordet. Och ordet har låtit detta kosmos bli till och har en mening med kosmos. Två gånger säger Johannes ordet, eller i begynnelsen fanns ordet. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Han vill verkligen betona ordet är det eviga. Det som alltid har funnits. Så ordet är det ursprungliga, det eviga. För det andra så finns ordet i en gemenskap. Detta ursprungliga som allting kommer ifrån. Det är både en enhet och en mångfald. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Där är både enhet och distinktion. Det här är väldigt meningsfullt om man tänker på det ord som Johannes har valt, nämligen ordet. Är det meningsfullt att prata med sig själv? Nej, det är inte kommunikationens yttersta uttryck, eller hur? Om vi tänker på en farbror som sitter på en sten i skogen och bara mumlar för sig själv. Det är inte kommunikation. Det finns något lite tragiskt över det. När ingen tar emot det man säger. Utan det bara går tillbaka till en själv i någon sorts rundgång. Det Johannes säger är att det ursprungliga är en gemenskap. Detta är ju treenighetens mysterium. Att Gud är fader, son och ande. Och de är en gemenskap där ordet har tagits emot, där kommunikationen har skett mellan personerna i gudomen. Gud är i sig själv gemenskap, kärlek, kommunikation. Det är det höga ursprunget till allt som finns här idag. Vad är det som gör att vi människor, och det här är helt universellt, alla människor vet det här. Kärlek är det viktigaste i livet. Det finns ingenting som kan trumfa goda relationer. Inte rikedom, inte ära, inte framgång, inte yttre skönhet, inte status. Ingenting kan övertrumfa det att ta emot kärlek och kunna ge kärlek. Relationer och kärlek är det viktigaste. Varför är det så? Därför att det är det som är tillvarons ursprung. Det är det som allting kommer ifrån. Det är själva källan till all existens. Är kärlek och kommunikation. I Gud. Så ordet är det eviga. I ordet finns gemenskap. Och för det tredje, ordet är människans mål. Johannes använder suggestivt uttryck. I ordet var liv och livet var människornas ljus. I ordet var liv. Grekiskan är på några punkter lite rikare språk än det svenska språket. Vi använder liv i ganska många olika betydelser. På grekiska har man olika ord för olika aspekter av liv. Så det biologiska livet, alltså att vi har en kropp som fungerar. Det kallas för bio. Det är därifrån vi har biologi, läran om livet. Okay, det är en aspekt av livet, det kroppsliga, biologiska livet. Men sen har man ett annat ord för detta som vi hoppas och längtar efter och som är någonting mer än bara att kroppen fungerar. Detta att man verkligen vill leva. Det heter på grekiska zoe. Det andliga livet. När Jesus säger jag är livets bröd, så använder han inte bio, utan zoe. Och vi vet ju om den här skillnaden. Man kan ju lägga sig i ett värmeskåp med dropp. Ska man överleva ganska länge? Det är bio, då funkar min kropp. Den får det det behöver, av syre och näring och så. Men vi vill inte bara existera biologiskt. Vi vill leva. Det är ju det här som vi söker efter, längtar efter. Det är ju det som vi hoppas i. Allt det här vi håller på med meningen i livet, så hoppas vi ju hitta det där. Zoe. Det som är liv på riktigt. Och nu säger Johannes, det där finns i ordet. I ordet var liv. Allt det vi längtar efter har sin källa där. Sin yttersta källa. Och livet var människornas ljus. Vad händer i ett mörkt rum eller en mörk skog och så tänds ett ljus? Då söker man sig dit, eller hur? Det är så vi människor fungerar. Vi söker oss mot ljuset. Johannes har den bilden. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Det är det här vi söker efter. Det är det som vi egentligen hoppas och strävar efter. Det som finns i ordet. Problemet är ju att vi har blivit separerade från det. Och Johannes talar om det mörker som råder. Men ytterst sett kan inget släcka den källan. Mörkret kan aldrig övervinna det ljus som finns i ordet. Det är ett fantastiskt budskap. Det finns en källa till allt som har med liv och skönhet och godhet och kärlek. Den källan är ordet. Och den källan ska aldrig sina. Och mörker kan aldrig slutgiltigt övervinna det. Så det finns ett ord. Och det ordet är upphov till allt som finns. Genom det har allt blivit till som är till. Så svaret på frågan om meningen med livet. Det finns i ordet. Okej, då undrar jag i vår kultur så här. Om det här skulle vara sant, alltså att det ytterst sett finns en person, en intelligens som har skapat allt det här och som är källan till allt det som vi längtar och hoppas efter. Varför visar han sig inte? Varför visar han sig inte? Det här behöver vi tänka på. Det finns två sätt man kan visa sig på. Det finns två sätt som en person, en intelligens, kan visa sig på. Det första sättet är ett indirekt sätt. Man kan lämna spår efter sig. Där man själv inte syns, men där det syns att man har varit där. Där det syns att man är upphovet till det som finns där. Tänk dig att du kommer in i ett rum. Väggarna är täckta med böcker. Och så går du fram till böckerna. Rummet är tomt, det är bara böcker. Ingen människa där. Och så står alla böckerna i bokstavsordning. Då kan du räkna ut någonting. Det är någon. En intelligent varelse. Som har placerat böckerna här. De hamnar inte i bokstavsordning av sig själv. Kanske du kommer in i ett rum och så står alla böckerna som en del människor gör idag. De står i färgordning utifrån hur ryggen ser ut. Bibliotekarier är inte så nöjda med det sättet att tänka. Men det kan ju vara estetiskt. Och du tänker ju samma sak. De har ju inte hamnat i färgordning här av sig själv. Det är ju en person som har varit här. Och som har satt dem i den ordningen. Du ser inte personen. Ändå kan du veta att här har varit en person. Du kan komma in i en konsertsal där ingen i orkestern spelar. Ändå kan du veta att det har varit musik i rummet för det finns efterklang kvar i rummet. Trots att du inte ser någon som spelar. Du kan komma in i ett rum och du känner doften av parfymen av en vacker kvinna som precis har passerat igenom. Du ser inte henne. Men du förstår att hon har precis passerat igenom här. Det går att veta att en person har varit någonstans eller är upphovet till någonting utan att se själva personen. Och så är hela det kosmos som ordet är upphovet till, det bär sådana spår. Det bär spår av ordning, av intelligens, av skönhet. Som nästan alla människor genom historien när man har stått inför det har känt, wow, det här har inte kommit till av sig själv. Det finns någonting, någon som ligger bakom detta fantastiska universum. Det finns så många signaler om en intelligens, om en källa för godhet och skönhet. Det här är det första sättet man kan visa sig på indirekt. Man lämnar spår efter sig. Enligt kristen tro så finns det många spår i skapelsen och utifrån människan. Spår som Gud har lämnat. Men man kan också visa sig på ett annat sätt. Man kan själv träda in i rummet där alla böckerna står i bokstavsordning. Och visa det jag som äger böckerna och har sorterat dem på det sätt. Man kan visa sig på ett direkt sätt. Och det är ju detta som är nästa hänförande steg hos Johannes. Han säger att ordet som har funnits av evighet, som är upphov till allt som existerar, som är källan till livet och skönheten, har trätt in i världen i en historisk person, Jesus från Nazaret. Och ordet blev människa och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet. Skaparen klev in i sin skapelse, i en historisk, verklig, daterbar, undersökningsbar person, Jesus från Nazaret. Slutsatsen från dem som var på plats, som såg honom, lyssnade till honom, interagerade med honom, deras slutsats var att i honom mötte de något de aldrig tidigare hade mött hos en människa. De mötte verkligen en människa. Jesus var fullt ut människa. Men de mötte någonting hos denna människa som de inte hade mött någon annanstans. Vi såg en härlighet från Gud. Och han var fylld av nåd. Och han var fylld av sanning. Det är väldigt speciella ord att säga om en människa. Om du har vandrat länge bredvid en människa, du ser väldigt mycket annat än härlighet från Gud, en nåd och en sanning. Vi är ganska patetiska varelser, de flesta av oss, eller hur? Och här säger de, vi mötte en person. Och när vi vandrade med honom så såg vi härlighet från Gud. Och han stötte inte bort oss, han var full av nåd. Och han var full av sanning. Enligt vers 18 så är det denna historiska person som visar oss vem Gud är. Ingen har någonsin sett Gud. Men den enda sonen som själv är Gud, han har förklarat honom för oss. Det är i Jesus vi förstår vem Gud är. Det här ställer oss inför en jättestor utmaning idag. Kan man verkligen säga så här? Det är ju helt enorma anspråk kring personen Jesus. Det här är ju anledningen till att vi i den kristna kyrkan alltid talar om Jesus. Alltid talar om Jesus, vem han är, vad han har gjort, vad han kommer att göra, vad han betyder. Och vi inbjuder människor att ta ställning till Jesus, lära känna Jesus, börja följa Jesus. Därför att han är fullständigt unik. Han är det som ingen annan är. Och han kan ge det som ingen annan kan ge. Men kan man tänka så här idag? Jag läste nyligen en intervju med författaren Louise Boyer Jenness. Hon har gett ut en ny bok och långa intervjuer med författaren då. Det handlade ju om hennes bok och hennes författarskap. Men i en av intervjuerna så kom han i slutet in på frågan om religion. Och då sa Louise så här att i vår kultur så har ju många tänkt att vi har gjort oss av med religion. Det behövs inte längre. Så tänker inte jag. Religion är viktigt. Men vi ska tänka så här om religion. De olika religionerna i världen är som tröjor i olika färger. Och vi människor, vi fryser. Det blåser och är kallt. Är man ärlig så behöver man en tröja. Men det viktiga är inte vilken tröja du väljer. Det där är bara en smaksak. Vilken färg din tröja har. Så du kan ju välja Jesus eller Buddha, eller du kan välja islam, eller, och du kan kombinera, du kan bli någon sorts Kristusbuddhist och kombinera en olika tröjor. Du kan ju ha dubbla lager på lager har väl varit ett känt mode, så du kan ju ta på dig flera olika tröjor. Det är liksom ingen konflikt mellan det, man gör som man vill, man tar vilken färg och hur många tröjor man vill och så. Det här funkar ju väldigt bra i vår kultur att tänka så. Det blir helt utan friktion. Men den bilden av religion som olika tröjor som alla värmer oss när hösten och vintern kommer, den fungerar inte utifrån kristen tro. Den gör inte rättvisa åt de anspråk som kristen tro har. Kristen tro är inte en tröja bland andra. Den handlar om att Gud har kommit till oss på ett unikt sätt i Jesus Kristus. Som man inte har kommit till oss människor någon annanstans. Det är inte utbytbart. Det är inte utbytbart. Den kristna bilden av människans situation och världens religioner, det är snarare så här. Inte att vi fryser, utan att vi är sjuka. Att vi alla är drabbade av en dödlig sjukdom. Världens religioner erbjuder olika former av medicinering. Problemet är att det mesta av den medicinen är placebo och funkar inte. Det kan kännas bra ett litet tag, som om det hjälpte. Men i längden så kan inte bota vår sjukdom. Det enda som kan bota dödens sjukdom, det är han som är liv i sig själv. I honom fanns liv. Och livet var människornas ljus. Det är bara Jesus som kan hela oss från dödens sjukdom. Så, Johannes utmanar oss att undersöka två olika områden. Bär den här världen spår av ordet, av en intelligens, av ett medvetande? Eller har Carl Sagan rätt att kosmos är det enda som finns? Eller är det så fantastiskt att liv och ljus har en källa som är upphovet till den här världen? Det andra området är, har detta ord blivit människa i Jesus? Är det hos mannen från Nazaret som ditt och mitt liv förklaras? Här behöver man undersöka de historiska källorna vi har om Jesus och ta reda på vad sa han om sig själv. Vilka anspråk gjorde han? Man behöver undersöka hans person. Kunde han leva upp till det han sa om sig själv? Stämmer det att han var fylld av nåd och sanning? Att härligheten från Gud syntes i hans liv? Och ytterst sett behöver man undersöka vad hände efter hans avrättning. Bekräftade Gud att Jesus hade rätt i det han sa om sig själv genom att uppväcka och förhärliga Jesus? Uppväcka honom från det döda och upphöja honom. Det är det här man behöver undersöka. Vi brukar kanske inte tala om spel och lotterier i kyrkan så mycket. Men låt mig ta en bild. Låt säga att jag hade en trisslott här. Ni vet, en sån här skraplott. Okej, så jag har en trisslott här. Och av någon outgrundlig anledning så säger jag så här. Du, titta, jag har en trisslott här. Jag skulle väldigt gärna vilja ge den till dig. Varsågod. Jag sticker den i handen på dig. Vad kommer du att göra då? Jag vet exakt vad du kommer att göra. Jag vet 100% vad du kommer att göra. Trots att vi allihopa vet att oddsen för att det ska finnas en stor vinst, det är ju helt obefintligt. Nästan alla trisslotter är ju nitlotter förstås. Finns ingenting bakom dem. Ändå så vet jag att du 100% hade skrapat lotten. Det skulle ju kunna finnas någonting som förändrar din ekonomiska situation, eller hur? Så erkänn, du hade skrapat lotten. Här är min utmaning. Det är möjligt att Jesus är en bluff. Det är möjligt att Jesus inte är sant. Det mesta i religionernas värld är en bluff, är en nitlott. Men hur egendomligt är det inte att låta bli och skrapa Jesuslotten? Det är faktiskt väldigt konstigt i vår kultur. En massa människor väljer att inte ens skrapa lotten för att se om det finns någonting där bakom. Så här är min utmaning till oss idag. Och jag skulle vilja ge det som en utmaning till vår kultur. Det är klart att du måste skrapa Jesuslotten. Alltså, du måste undersöka. Tänk om det är så här. Att allt har sin källa i ordet. Och att ordet har kommit till oss i Jesus från Nazaret. Om det är så, så har du en vinst i din hand som övergår precis allting annat. Så, skrapa Jesuslotten. Amen. Herre, vi tackar dig för att du har kommit till oss. Att du har kommit till oss med liv och med ljus och med nåd och med sanning. Och jag ber dig att du ska hjälpa oss att skrapa den här lotten och se vem du är. Och allt mer ta emot dig i våra liv. Amen.